Jakob Vandrell, välkommen till Öppet Sinne.
Tack så mycket, broder Paul de Vaje.
Exakt. Nej, men det är ju verkligen det. Du faller ju in i kategorin Pauls vänner.
Eller hur?
Så det här är, istället för fika så sätter vi oss och poddar.
Like
och samtalar. Jag tänkte dra lite bakgrundshistoria för de som inte vet. Du och jag lärde känna varandra att cirka 2013. Gymgrossisten, då var det street workout och calisthenics som var min grej och min dedikation. Jag hade startat team Bar Mafia.
Mm-hmm.
Vi drog på turné med er. Där lärde ju du och jag känna varandra, för du jobbade åt gymgrossisten. Och sen har ju vi bara blivit så här filosofiska bröder på vägen. Delat livserfarenheter och
sen flöt vi in ihop alltså.
Ja,
exakt. Jag tror jag visste det redan då.
Jo, men jag tycker det är intressant det, för att det är vissa människor där man känner ganska snabbt att man har klickat.
Mm.
Och det upplevde jag verkligen med dig.
Mm.
Redan första mötet vi hade så var det så här, fan, det här är en framtida vän liksom.
Ja.
Och det är skönt.
Det är skithäftigt. Alltså, jag alltid känt att du vet, det finns någon sån här magisk liten frekvens som jag har försökt fundera på var den ligger eller hur den går liksom, om man tänker livet genom radiovågor, genom frekvenser liksom. Och det finns liksom en linje, och jag vet inte om den är den värdegrundsbaserad, den förutsätter ju absolut att avsändare och mottagare båda befinner sig i någon slags här konstant öppet stadie.
Mm.
Och det gör vi båda.
Verkligen.
Och vad mer den är grundad i vet jag inte. Men när man träffar någon och den frekvensen ligger hos båda, då kommer den där känslan.
Ja.
Man vet att så här, men vi kommer ses igen.
Ja, verkligen. Mm. Nej, men det är grymt, för vi har ju verkligen gjort något så här jävligt intressanta parallella resor också.
Mm-hmm.
För det är 7 år sedan som vi sprang på varandra för första gången. Då jobbade du där, jag jobbade som PT, och sen har vi liksom flippat runt bland olika yrken, och nu verkar vi ändå båda så här hitta rätt plats i livet där vi är nöjda liksom.
Jävligt sant, jävligt sant. Jävligt vackert också.
Ja.
Jag tror att vi båda har vandrat. Jag har ju liksom, även om vi inte har följt varandra slaviskt genom alla år, däremot allt närmare de typ senaste åren, eller hur? Och genom det har man ju också, jag har fått möjligheten att backtracka hur, liksom dina senaste 10 år, dina senaste 15 år, för att vi har pratat på djupet.
Exakt.
Om det, och vice versa. Och jag kan verkligen känna det, jag tror att vi delade den resan, att det har funnits liksom en spretig, nyfiken och ganska orädd resa.
Mm.
Som gör att liksom när man tittar tillbaka, jag tror vi båda har liksom kapitel som är jävligt random. Vi har varit lite överallt och nosat och tittat och lärt oss, failat, lyckats och så vidare.
Sökare.
Mm.
Det är roligt det där, för jag fick höra det av mitt ex-mamma sa det. Hon bara, du låter som en sökare. Jag bara, ja, men det är nog lite i det. Jag tror att vissa är vi mer lagda åt det hållet. Vi gillar att utforska.
Mm.
Och det är någonting som jag verkligen tycker med dig också, att du har utforskat. Jag måste tillägga, du har en podd också. Jag har gästat din podd. The Human Journey,
exakt.
Just det, exakt. Human Journey podcast, så var det.
Vi gav oss på den, jag och min broder David då.
Mm.
I våras. Så ett kul experiment liksom, bara för att så här, ja, vad kan hända genom det här liksom? Vad kan man expandera genom det? Jättemycket utifrån att ha följt dig och se vad du har kunnat öppna upp för dig själv genom Öppet Sinne. Då pratar jag inte bara om det värdet som till exempel du nu med Öppet Sinne skänker till dina lyssnare, utan även om den möjlighet till liksom mental expansion du skapar åt dig själv genom att få sitta ner med människor och skapa de här stunderna av liksom djupgående samtal, vilket inte kommer gratis.
Nej.
I den här världen alls.
Ja,
tvärtom typ.
Verkligen.
Mm.
Men hur kände du själv när ni drog igång eran podd?
Uff,
för ni har ju haft några gäster. Hur tycker du det har varit?
Ja,
för det är en speciell grej att gå in i de här konversationerna med människor.
Wow, alltså det är superintressant att liksom observera sig själv utifrån in i en sån här process.
Mm.
Jag kommer ihåg att jag och David i början liksom, vi satt oss ner i i köket med en iPhone mellan oss och bara provpratade liksom. Och bara, vad händer? Vad är det för sida av en som kommer fram?
Mm.
Man hör sig själv börja liksom försöka vara rolig. Man hör sig själv börja försöka vara smart. Du vet. Vad är det för röst? Försöka låta lite tuff och hårt här. Eller, du vet, relaxa. Våga garva.
Mm.
Vad är man nästan i realtid lägger ut en teori eller en analys och sen sitter ens tredje jag på axeln och bedömer den analysen liksom. Så bara de första provpraten och de första avsnitten i sig var ju någon slags automatisk självanalys på ett tredje plan. Jag kan tänka mig att det var något liknande för dig.
Jo, det har det varit. Jag har bara haft turen att jag har poddat och jobbat med kommentering.
Mm.
Så att jag får ett försprång där med tanke på att jag ändå har gjort några grejer tidigare. Men det roliga är att jag lyssnade på ett av mina mycket tidigare avsnitt. Mm. För jag skulle reprisa en gäst. Valdemar Fredriksson skulle komma tillbaka och då lyssnade jag på avsnittet med honom. Och det var när podden fortfarande hette Polarby Podcast.
Mm.
Jag tror att typ avsnitt 40-50 någonstans, då bytte jag till öppet sinne. Så jag backade till kanske avsnitt någonstans mellan 20 och 30. Alltså det var sån skillnad att lyssna på mig själv. Jag bara, åh jävlar. Alltså då kunde jag verkligen höra hur mycket bättre jag hade blivit nu. Ja. För att jag hade lyssnat på de senaste 5 avsnitten. Hade jag hört när jag helt plötsligt backade nästan 100 avsnitt. Var det så här,
vad kände du att du kunde liksom peka på?
Alltså det är egentligen ganska mycket. Jag tror dels det var någon form av avslappning.
Mm.
Mitt sätt att manövrera samtalen var mycket smidigare bara. Allt rullade, jag tyckte frågorna kändes bättre.
Mm.
Det kändes som att jag fick tänka mycket mer i de tidigare avsnitten, att det fanns en tanke bakom allting. Medan nu har jag nog lärt mig att ganska snabbt komma med något.
Mm.
Jag fick frågan en gång, för som du ser här, ditt namn står på pappret. Det är det enda, jag har inga frågor än så länge och sen när vi börjar.
Mm.
Så jag vet hur länge vi har kört. Och det är så majoriteten av mina poddar ser ut. Och då fick jag frågan så här, hur mycket frågor har du förberett? Så här, det är oftast ingenting. Däremot så vet jag ju vem personen är och jag kommer veta x antal grejer som jag kommer vilja ta upp.
Mm.
Men det kanske inte är något som jag direkt behöver skriva ner, för jag tror mycket mer på följdfrågorna.
Mm.
Jag tror att det är där det riktiga samtalet kommer fram. För det märker Agreed. Man på vissa poddare som de ställer en fråga, så här, du har en blå tröja på dig idag. Så här, är det någon speciell anledning? Ja, men jag har den för att hylla en vän som har gått bort. Aha, okej. Okay. Ja, och brallen är röda. Varför är de det? Ja, men det är egentligen inget speciellt. Okej, okay, för det var sol idag.
Mm.
Och så har man helt tappat den här grejen för att man har det här utstakade liksom lilla manuset som man måste följa. Men jag har också insett att jag är så jävla improvisatorisk i allt jag gör, så jag tror att för mig skulle det vara fel att sitta med ett så här helt utstakat manus. Men visst, får jag in någon Nobelpristagare i hjärnkirurgi, ja, jag måste ha mina punkter, då kan jag nog inte bara gå in och säga hej, nu wingar vi.
Ja, exakt. Då får du skälla om det blev så här 40 minuter djupdyk i hans bygga av en carport.
Ja, exakt. Ja.
Men
så,
verkligen, jag tycker att det är spot on, alltså. Det fint uttryckt också. Så det ligger i ett utbyte mellan människor, ligger det så otroligt mycket kvalitet och okända små stigar i följdfrågorna.
Mm.
Alltså följdfrågorna är vad som definierar, tycker jag, en skicklig lyssnare och en skicklig konversatör.
Verkligen. Egentligen. Och det är någonting som jag verkligen har gillat. Du vet ju det här med att jag vill lära mig ny sak varje år då. Och när jag väl startade podden så var det lite att jag ville djupdyka just intervjuteknik och att konversera. Jag blev bättre på det. Men man sätts inför en sån unik grej. Det är som nu till exempel. Om du och jag hade suttit någon annanstans. Nu brukar inte du och jag sitta med luren om vi ses. Men det kan lätt hända att luren kommer fram eller att det blir tyst. Men när du är i ett poddsammanhang, då är det flight mode. Telefonerna är borta.
Mm.
Och så man blir tvingad till ett samtal och man blir verkligen tvingad till att föra en dialog med en människa. Det är så jävla speciellt.
Mm.
Jag tror att det var nog mer vardag för 20 år sedan. Idag är det unikt.
Sant.
Det är så jävla konstigt.
Sant.
Jag har verkligen satt ner och lunchade här med några från huset innan du kom då. Och då märker jag ändå det här, hur jag själv tar upp telefonen vid något tillfälle när man inte råkar vara med i en viss konversation, eller hur när nästa person tar upp telefonen för att den just då inte är involverad. Och det är den här, jag vet inte, mobilen har blivit som en sköld. Det är så här, jag är ensam så jag tar upp telefonen för jag får ingen fokus, men jag är ändå inte ensam för att jag har alla vänner i telefonen. Det är jävla konstig funktion det där. Alltså det,
ja, det är otroligt.
Hatkärlek till mobilerna.
Det är en stark hatkärlek. En hatkärlek som man typ också blir så här tvungen att väva in ett ganska stort acceptansarbete kring.
Ja.
För att vi är ju så nära man kan komma att vara liksom en cyborg i en viss bemärkelse, en maskinmänniska. Vår telefon är numera en förlängning av våran arm liksom. Och ja, men de här små flyktstunderna, jag tänker på känslan, man tittar ner i den och man tänker också att, men jag vill vara här, det är väldigt skönt att vara här nu i några sekunder, så jag slipper sitta tyst, och det är skönt för alla andra också, för då behöver inte de känna att de behöver tvinga mig in i samtalet igen. Ja, shit.
Det är galet det där, man kan sitta med 5 personer och vara helt ensam, men upplevelsen av att man är med 300 andra personer för att man tittar på sina följare på Instagram.
Ja, exakt.
Jävligt snurrigt det där. Sociala medier har gjort oss mycket, mycket mer osociala.
Ja.
Men hur är din relation till mobilerna idag? För jag menar, samtidigt är det ju ett redskap vi använder. För vi ska också komma in på, direkt efter den här frågan ska vi komma in på ditt konstnärande. För det är en sån fantastiskt medel också att få ut sin konst eller sitt artisteri. Vilket gör ju också så att det är lätt att klanka ner på det. Så det är skit, för vi blir osociala. Men fan vad nice när jag kan lägga ut mina grejer och få ut mitt budskap. Och...
Alltså det är väl där den här hatkärleken grundar sig i. För att ingen, tycker jag, kan liksom säga att det inte finns ett enormt värde av vad telefonen kan ge oss idag. Mm. Telefonen i kombination med en uppkoppling, ska vi säga.
Ja.
Men jag menar, i den bemärkelsen att kunna kommunicera, att kunna kommunicera ut någonting värdefullt, att kunna tillskansa sig värde, kunskap. För oss som är födda med en närmast febril nyfikenhet på allt. Fan, skulle vi vara utan telefon och Google liksom? Det är underbart att kunna hitta i princip vad som helst och dyka in i när som helst. Men det kommer ju med den här farliga liksom, du vet, den här goda cupcaken, äter du för många av den så blir det giftigt för kroppen typ.
Ja.
I don't know om den liknelsen håller, men den finns där hela tiden, och jag har haft ett superaktivt förhållande till min telefon eller till kanske den digitala miljön överhuvudtaget. Och vad jag menar med det är att aktivt i den bemärkelsen att det är en konstant brottningsmatch i mig. Det är sällan att jag bara flyter, utan jag ligger alltid på en så här, fuck, jag sitter för mycket, eller jag sitter för lite, eller varför ska jag ha en Instagram? Har jag den av rätt anledning? Ja, nej, alltså det är verkligen en konstant process i mig. Och där har jag gått igenom, just nu så känner jag mig bekväm i min relation till exempel sociala medier. Jag har tidigare haft, jag har gått igenom fasen där jag varit all in och liksom bara haft en Instagram för att flexa mitt ego. Och hade, var väl inne i den perioden, och det skulle vi kalla, det blir ett mer omedvetet tillstånd, där det liksom, du postar, flexar, får likes, får mer följare, mår bra av det, reflekterar inte kring det. Tills det kanske kommer med liksom tydliga baksidor, eller man är med i någon form av så här disruption i sitt liv där man tar ett beslut att typ stänga ner sina konton och börja om. Typ. Vilket jag gjorde. Och då gjorde jag lite av det anledningen jag hade när jag flexade under den tiden. Då var jag också det var en fas i mitt liv där jag drev lite företag. Det fanns ett klart och tydligt och värdefullt behov för mig att kunna kommunicera ut vad jag pysslade med, basically marknadsföra. Men de företagssatsningarna mynnade liksom sedan ut till någonting annat eller lades ner. Men jag stod kvar med den aktiva plattformen och fortsatte ett bra tag till innan jag liksom insåg att så här, men vad är det du ska marknadsföra nu? Förutom att hitta sätt där ditt ego kan få en snabb fix. Liksom. Och där är jag tacksam över att jag har haft den reflektionen, för jag kunde komma till den punkten och bara nej, boom, stäng ner, börja om. Och jag menar, det var ju en bra, så här, jag kommer ihåg det var en bra läxa för mitt ego också när jag typ la ner det kontot som ändå så här, det var tillräckligt för att kittla mitt ego, kanske hade typ 2500 följare eller någonting. Ja, det var liksom, du minns det, det var mycket gym, det så, det var lite fashion så. och sen lägger man ner den, tar break, startar upp något nytt och vad händer? Jo, 160 pers ja. vill följa liksom, och man bara så här, aha, är det jag det? Du vet, och sen så bara, ja, fett nice, okej, okay, men det här är nu är jag där jag vill vara liksom, stanna där. Gå inte ut och gå in i samma följa i samma liksom lane igen och börja forma din identitet utifrån vad du tror att folk vill ha.
Mm.
För vad blir det i förlängningen? Vi har ju pratat otroligt mycket om identiteter, verkligen. Och masker.
Verkligen.
Det i förlängningen blir ju den du strävar efter att vara måndag till söndag även utanför dina sociala medier.
Mm.
Och så går du runt och är någon du inte vill vara för att kunna föra ut den identiteten i bild och film. Och då blir du fucked up i huvudet.
Och jag tycker det är intressant, för det här är ju någonting som du har pratat om. Jag tycker du sa det helt bra en gång. Jag var en entreprenör, men jag tjänade inga pengar.
Mm.
Men ändå så var det den bilden som framhävdes på ett sätt. Och där har vi det här med att skapa den här illusionen via Instagram.
Exakt.
Vilket också du gjorde. Och det är det där som jag ser att jag spekulerar i att väldigt många gör det. De målar upp en bild av en verklighet som egentligen inte riktigt finns.
Mm.
Men sen är det så jävla häftigt att se det bara, okej, fuck det här kontot. Det här är inte på riktigt. Skicka det här nu. Jag startar om, jag har 160 följare, men från och med idag, då är det Jakob.
Exakt.
Nu är det inte entreprenören Vandrell som egentligen inte riktigt existerar. Mm. Men det är ändå, fan, kan vi gå in lite i den storyn? För jag tror att väldigt många är fast i den grejen som du var fast i, men du lyckades bryta dig loss på ett jävla bra sätt. Vad var det som gjorde att du liksom kom in i det? Och...
Ja, alltså, det finns ju liksom, alla har ju liksom sina ambitioner och följa. Och liksom mina liksom entreprenöriella resor är liksom på inget sätt någonting jag ångrar eller troligtvis aldrig kommer sluta med heller. Men jag kan lätt känna att jag under ett par år där jag startade var bland annat med och drev ett skomärke. Och sen så min största delen av min karriär har kretsat kring kommunikation och reklam och då också drivit en byrå och där i känner jag att jag är liksom helt vilse i den målsättningen du sätter upp. Du behöver ju tänka grandiost någonstans för att pusha, men samtidigt så är det, kan det ske jävligt omärkligt att man förvillar sig i vad du vill kommunicera ut och framstå som någonting. Det är bra för dig, det är ditt visitkort och så vidare, det är det jag tänkte.
Mm.
Det är mitt visitkort utåt. Men det bromsar ju dig från otroligt mycket självinsikt i kring hur mår faktiskt affärerna. Är min affärsplan på plats? Omsätter jag någonting? Kan jag leva på det här? Liksom. Och så var det för mig. Det kunde jag inte alls. Utan just till exempel den resan och den perioden där jag kände att jag var ganska, ganska svald av mitt ego. Det var ju en 7-8 månader av liksom att kommunicera ut en ganska hungrig och lyxig livsstil. Där hungern var sann men lyxen var inte sann. Men det är väldigt enkelt idag att skaffa sig de attributen du behöver. Alltså, skaffa en klocka. Den kanske är riktig, den kanske inte är det. Alltså, köp lite fräscha kläder på H&M. That's enough. Alltså jag tror, du vet, det finns liksom ett facit. Speciellt om du har jobbat med sociala medier som jag har. Jag har hela det där facitet. Jag vet hur du får dig själv att framstå som en lyckad entreprenör eller whatever du vill genom bara ett fåtal attribut. Jag menar, ta snygga bilder. Bara där. Bara där kommer du otroligt långt. Och folk liksom, ah shit, vad fan, du blir du fotad hela tiden? Liksom. Hur går det med modelljobben? Liksom? Jag bara, vadå, vilka modelljobb? Liksom? Mm. Du vet, du är självutlösare i vardagsrummet.
10 sekunders inställning.
Exakt. Så jag menar, och den resan slutade ju någonstans i att min största läxa från det projektet var ju, alltså, kliva av tåget i tid nästa gång. För att jag drev det till en punkt där det inte längre var försvarbart ekonomiskt. Mm. Och sen så drev jag det vidare i några månader till. Tills man basically var så här, nu är det typ panik. Och då sitter du ju i en position där du ska skifta din identitet från liksom bilder från båtar i Dubai till att så här, lägga ut en blänkare på Facebook och bara, är någon som har ett jobb som bärplockare till mig imorgon gärna. Och det satt jävligt långt inne för mig och landa i den självinsikten att säga, Jakob, du är inte där du är. Sen vill jag nämna att den resan är ju lätt ett av de mest värdefulla satsningarna och misslyckandena och lärdomarna jag har gjort. För att det finns ju alltid ett, om du tar ansvar för alla dina misslyckanden, vare sig det är i en relation eller ett affärsprojekt eller vad nu genom livet vi går igenom som vi upplever är ett misslyckande. Tar man ansvar för det genom att sätta sig ner och bara, men vad hände här egentligen? Då kan du ju extrahera sjukt mycket insikter därifrån. Och faktiskt med en viss distans till det gå vidare och känna, shit, vilken tur. Vad nice att jag gjorde det här. Nu har jag lärt mig till nästa gång vad jag inte ska göra.
Nej, men det är verkligen det som jag har på ett sätt uppskattat. Jag tror att det är det här som också har gjort att du har kommit varandra ännu närmare. Mm. För vi har båda varit tvungna att bryta oss loss från de här identiteterna, de här maskerna som vi hade satt på oss. Mm. Jag var MMA, jag var komiker, jag var PT och helt plötsligt var jag liksom mobilsäljare på Mediamarkt. Det är så, vad fan, nej, inte jag. Och samma händer ju dig, det här byggaren här. Jag är entreprenören, jag är det här. Och liksom allt flashigt och grej och skitbra. Och sen är det så här, fast shit, jag har inga pengar. Nu måste jag bli bärplockare. Vem är jag? Ja, okej. Nu är jag Jakob.
Mm.
Och jag måste bara våga vara den här människan. Och jag råkade ut för samma sak. Nu är jag Paul och jag måste bara vara den här människan. Och så får jag ro mig till en bättre plats liksom. Mm. Och jag tror att det är så många som fastnar i illusionen, men sen kan de inte släppa greppet om den heller, så att de klamrar sig fast och istället tystar med, hey, jag behöver bärplocka jobb här. Hjälp mig.
Exakt.
Och så är de bara vilse i labyrinten totalt. Ja. Men sen finns det de som vi då, som vaknar upp i det här och känner att, okej, vad har jag gjort? Jag har skapat någonting, som jag sa till dig också när jag blev intervjuad i din podd, att du var entreprenören innan du ens hade nått det.
Mm.
Så hade du redan axlat den manteln. Och fake it till you make it, det är inget fel. Mm. Det är väldigt bra att ha de här storslagna målen och vilja åt det hållet. Jag tror faran är bara när man börjar visa upp målet som man inte har nått. Det tror jag är faran, för jag ser också, alltså jag kan garva ihjäl mig när det sitter folk i någon polares bil och visar en fake klocka och liksom, uff, det går bra nu. Sen bara, nej, det går inte så jävla bra. Jag vet att du inte tjänar de här pengarna. Eller så är du bara fett kriminell och vågar inte erkänna det. Det är liksom antingen eller, och det är det där som blir, det blir jävligt snurrigt på sociala medier. Jag tror bara att fler också måste förstå att bara för att någon flashar en klocka, köp inte illusionen där av att det här är välförtjänt eller att man har gjort det av någon anledning. Det kan vara fake, det kan vara vad som helst. Det kan fan vara Photoshop till och med.
Källkritik, mina vänner.
Verkligen.
Ja, visst. Nej, men det är otroligt vad som går att bygga med illusioner. Inte bara för sig själv, utan även bevittna andra bygga illusioner och faktiskt i slutändan liksom etablera någonting som är ett luftslott. Mm. Men har du tillräckligt många som tror på det där luftslottet, så står det.
Ja. Faran är ju bara när man innerst inne vet att det är ett luftslott.
Ja, exakt.
Det är det som är otroligt farligt också.
Exakt, för det kommer ju spricka förr eller senare. Mm. Vare sig det spricker av externa faktorer eller av att det spricker mot att mot att den som bor och har byggt luftslottet inte är sann mot sig själv. Mm. För jag menar, på andra sidan av såna här i förlängningen inre resor, något som du ofta återkommer till i podden. Verkligen. Jag menar, jag vill säga det är ju där, det är där paradiset väntar. När man till slut antingen har liksom satt sig själv i den positionen att man bara behöver börja om på noll, börja om på blank papper, eller att det bara exploderar. På andra sidan av det är alltså min bästa tid är nu, hands down. Jag har aldrig känt mig så närvarande och i kontakt med var min egen peace, lycka, stimulans och självkännedom ligger som på andra sidan av mina liksom största torktumlare till liksom perioder i livet. Och jag skulle tro att detsamma gäller för dig. Liksom.
Ja, verkligen. Jag tror att det är där när man verkligen blir inkastad, som du nämner, torktumlaren, det är då, ja, då man blir tvingad att reagera.
Mm.
Jag tror bara att det är vissa som aldrig blir det. Utan de fortsätter bara knalla runt i det här och bara köta på med någonting som egentligen inte finns, och man inte är, de vågar inte vara ärliga mot sig själva. Men det är klart, alltså, insikterna, de är jobbiga. Det är sjukt jobbigt, som är som för dig att bara, för jag måste ta bort mitt konto, jag tänker, det måste jag ha tagit emot som fan. Du har nog många gånger suttit där vid radera app och så bara, jag skiter i det, behåller den ändå, så lägger man upp något flashigt och så får man likesen och så är det skönt.
Exakt.
För det där tror jag är, jag tror inte många vågar ta det steget, jag tror de är för rädda att verkligen bara, jag skiter i det här nu och startar om från scratch. Det är ingen som vill det när du har liksom några tusen följare och bara, jag börjar om från noll. Det är ingen höjdare.
Ja, men jag tror du sätter huvudet på spiken där, alltså att våga. Vad handlar det om? Det handlar om att man är rädd för någonting. Och i modern tid så tror jag att rädsla är en av våra liksom mest djupt förankrade folksjukdomar. Om man skulle kategorisera det där. Alltså, våran rädsla är det som håller oss tillbaka från allting. Vi är livrädda för att konfronteras med oss själva. Vi är livrädda för att bara sitta i stillhet. Jätterädda för att utmana våra egon och omvärdera oss själva. Vi är livrädda för att berätta sanningen om oss själva. Kanske inte alls är den du ser dig själv att vara. Och det är ju hur läskigt som helst att dyka in i den tanken och i det arbetet. Och det är sjukt jobbigt också.
Som fan.
Ja.
Som fan. Och det är lustigt det där, för det är, när man pratar med folk som tror att de har hittat sin sanning, och så vet man bara att det har de inte gjort. Du har inte skrapat från det här. Men jag vet att jag är skittrygg med det, bla bla bla. Men man märker det. Det där tror jag, den här frekvensen som du snackade om i början. Man vet direkt när det är någon som har gått igenom samma saker som man fattar det på en gång bara. Det är som ett osynligt språk. Man vet bara. Och det är komplext, och jag försöker verkligen sprida det i den här podden, så här, våga blicka inåt, våga ifrågasätta dig själv, våga se efter din egen sanning. Jag hade faktiskt Björn Ogeus i podden här, vi gjorde del 2, satt och pratade med honom igår, då kom in på just rädsla. Det var det han sa. Han bara, det är inget fel med rädsla. Problemet är bara att idag är vi rädda för fel saker. Och att förut var det ju verkligen det. Om du blir attackerad av en tiger, då blir du rädd. Men idag är det mer så här, ska jag fråga den här personen om det här? Tänk om jag får ett nej, läskigt. Och då skiter man i det. Så jag håller verkligen med. Rädsla är verkligen något som håller oss tillbaka. Jag tror att många gånger är det bara att vi vågar inte erkänna att det är det. Men vi är skraja, och därför tror också folk gillar ibland när folk misslyckas. För då bevisar det att Jag tror själv att jag inte lyckas. Då är det skönt att se någon annan inte göra det.
Sanning.
Men det är en svår, jävligt svår balansgång.
Det är helt sant.
Det,
det är lurigt just det där. Vad är rädsla förutom känslan av liksom skräck i kroppen? Och där tror jag att det är viktigt att försöka liksom tänka på att om man ska göra någonting och kommer på sig själv med att börja lägga en massa starka argument kring varför du inte ska göra det, så är det troligtvis rädsla. Men det är ditt ego som går in i liksom en sylvass argumentation. Det är så jag själv pratade till mig själv under de här perioderna. Inte liksom, ja men Jakob, var inte feg, fan kör. Utan det var ju en lugn, perfekt liksom Carl Bildt i sin bästa form som berättade för mig varför jag skulle ta det här beslutet. Mm. Och sen in hindsight så ser jag att det var ju bara för att jag var skiträdd för att vara sann mot mig själv och stå upp för att jag hellre ville vara hemma och måla tavlor till exempel. Så det men det där tror jag kommer också mycket av det här enligt min erfarenhet handlar om att öppna sig för att skaffa sig verktygen till att kunna arbeta med sin egen mentala miljö liksom.
Verkligen.
Och det här är ju det är ingen hemlighet vad de verktygen är. Det här är verktyg som du har bjudit på genom hela din resa med öppet sinne.
Mm.
Och de är sanna. Det är ingen latch. De är sanna. Det finns verktyg som gör att vi kan börja se oss själva i realtid och korrigera oss själva i realtid. Och det handlar om de här svåra utmaningarna att skaffa sig stillhet nog att kunna förstå vad som rör sig i bröstet, vad som rör sig i sinnet. Det handlar om att skaffa sig stunderna för att släppa ut känslor, att arbeta med trauman som kan påverka något en rad olika håll. Det är det arbetet i min mening som behöver göras.
Mm. Vad skulle du säga, jag tänker nu på sanningar, vilken har varit en av de jobbigare sanningarna för dig att erkänna om dig själv? Har du någon sån där så att det här, fan vad det tog emot?
Alltså, senaste åren har ju varit liksom mina, jag skulle säga senaste 3 åren kanske, har varit de åren där jag aktivt har kunnat gå in och jobba hårt och målmedvetet och smärtsamt, men ändå känt mig kapabel nog att kunna liksom gå in och vrida och vända. Nummer 1, svårt att ranka, men jag menar, en stor sanning är ju kopplat till exempel entreprenörsdelen. Att bara för att du har en god fallenhet för att förstå till exempel affärer och bolagsbyggande, så är jag inte, har jag inte alls varit där i form av effort.
Mm.
Jag har varit lat. Jag har varit egocentrerad i att vänta på att det ska slå sig ändå. Jag tänkte på mig själv som en extraordinär talang inom det här liksom. Och det har varit mycket att jobba kring. Det är inte alls där det är, Jakob. Alltså, sätt dig ner, jobba, spara ihop pengar, bygg någonting långsiktigt och lär dig skiten från grunden istället för att tro att du genom dina social skills och ditt nätverk ska kunna navigera dig upp till 15 miljoner i ett brev på posten 2 månader senare. Whatever. Det har varit en stor grej. Sen så en annan stor grej har lätt varit jag har haft liksom mycket liksom tid i mitt liv där jag ändå så här dunkat mig själv på ryggen i form av att jag har berättat för mig själv att jag har haft en väldigt god självinsikt. Haft en väldigt god självinsikt i hur jag är, varför jag är. Jag är bra mot folk. Jag har koll. Jag har stenkoll. Jag är en av de som har mest koll av alla. Jag kan ge råd till andra. Jag kan ge råd till mig själv. Och jag är i 100% kontroll över min liksom väg genom livet. Ända tills liksom saker börjar hända där man gör saker, agerar på sätt som inte är nice.
Mm.
Sårat folk, haft trasiga relationer bakom mig. som varit en stor del i uppvaknandet och liksom landat i att shit, du är ju snarare så långt ifrån man kan bli från självinsikt.
Mm.
Om du sätter dig själv i någon slags så här mental guru-position, men parallellt skapar liksom destruktivitet runt omkring dig. Om man ska dra någon så här hårdra någon slags liknelse, men jag menar, tänk dig alla gurus och yogis eller fan Kapten Klänning, så här polischef som jobbar för kvinnors mm. rättigheter och visar sig vara ett jävla sexuellt monster liksom. Mm. Eller så här gurus och yogis som liksom
han Bikram-snubben.
Bikram-snubben mm. liksom preachar kärlek och öppenhet, men och egentligen bara
jättemånga.
Ja, mm. exakt. Och där kom jag till slut till en punkt där jag nästan kunde se så då följer jag upp en egen liknelse som när man dragit Kapten Klänning och Bikram. Men
drar du åt det mest extrema för att Oskar, shit fan, det är inte riktigt jag, bara att backtracka lite här nu.
Jag drar ett par lager reservation mellan mig och dem, men just den här liksom förmätna bilden av att jag hade så bra koll på alla mina beslut och till slut fick landa i att du har 10 20, 30 mil till att vandra. Du ligger inte 200 meter före. Du ligger 15 mil efter, jag. 15 mil efter. Vet. Och den satt djupt.
Mm.
Och den kom till mig för ungefär 3 år sedan. I samband med en separation. Och som liksom tack och lov liksom skedde. Och som satte mig i det här blanka stadiet som jag brukar tänka på det som. Allting blev tillbaka på noll.
Mm.
Allt ifrån praktiska liksom ut ur hemmet tillbaka till liksom pojkrummet i någon tillfällig bostad. Hela liksom tillvaron kändes i princip som jag brukar beskriva det som att typ stå på en fotbollsplan höljd i dimma. Jag ser bara 3 meter framför. Sen vet jag inte. Vänner, de naturliga umgängeskretsar som var kopplade till relationen försvann. Rutiner, vad man gjorde på veckorna, vad man gjorde för helgerna. Allting blev tillbaka på noll. Vilket har varit liksom den läskigaste stunden i mitt liv. Men där jag tackar mig själv, jag tackar universum att jag till slut valde att ta möjligheten att börja lägga ett nytt pussel. Vilken Jakob är det som ska komma ut nu? Vilken typ av människor är det jag vill, och vänner är det jag vill försöka attrahera in i mitt liv? På vilken frekvens är det jag ska gå efter? Ska jag gå efter att vi alla, du vet, jagar miljoner av fina bilar? Eller ska jag gå efter en annan frekvens nu? Och därifrån började jag lägga det pusslet som har lett mig fram till att idag kunna liksom säga det jag sa för en stund sedan.
Mm.
Att jag är i min absolut bästa tid och jag liksom har lyft den här slöjan av självförnekelse, rädsla, självförakt. Alltså hela den här soppan som nästan alla människor tror jag sitter, har i sig och jobbar med.
Mm.
Det finns i smärta hos alla på något sätt.
För jag tänker också, det är rätt fascinerande egentligen hur förvrängd självbild vi kan ha.
Mm.
Vi kan ha det åt alla håll. Klassiker, jag är inte tillräckligt smart, säger någon, och det är någonting som inte stämmer. Eller så har vi någon som säger, jag är fantastiskt smart, jag har koll på det här, du säger, jag är så insiktsfull. Och sen reagerar på att jag är inte det.
Mm.
Och det är det här, jag tror också att många går runt verkligen i den här, bygger upp, precis som på Instagram så bygger vi upp även i vårt eget huvud en väldigt konstig självbild av vem vi är.
Mm.
Men vi har så svårt att rannsaka oss själva för att se vilka av de här bitarna stämmer egentligen, utan vi går bara och säger det här till oss själva, jag är insiktsfull, och så inser man att man inte är det. Det som hade hänt för mig var att jag säger, man ska inte placera folk i fack, och så shit, jag har placerat mig själv i fack, nej vad fan.
Mm. Mm.
Och det är helt omedveten.
Mm.
Och precis som dig, man för fram en form av sanning som egentligen inte är, och sen är det dags att omvärdera den och göra om och omstrukturera allt.
Mm.
Och helt plötsligt börjar liksom hela verkligheten på något sätt att krackelera lite framför ögonen, för att man ser att jag är inte den jag någonsin har trott att jag är.
Ah.
Och det där tror jag också att många blir vilsna och känner sig, jag måste söka efter mig själv, jag måste hitta mig själv.
Ah.
Som jag brukar säga, upptäcka sig själv. Jag tror det bästa är, jag tror att vi är bra på att upptäcka nya destinationer i världen, men vi är jävligt dåliga på att upptäcka oss själva.
Mm.
Utforska oss själva och se, vem är jag egentligen? Vad är det egentligen jag gillar? Och vad är ärlig med? Vad är det egentligen som får mig att må bra? Mm. Jag tror också även det gäller relationer. Varför folk hamnar i dåliga relationer? För att de tror att de gillar någonting och dras till det hela tiden, istället för att vara 100% ärliga med att det här gillar jag och det är det här jag vill ha. Och så går man dit.
Mm.
Men det är svårt.
Exakt.
Det är jävligt svårt.
Verkligen. Alltså bland det bästa jag har gjort mot mig själv är att börja alltså intensivt. Först kanske konstatera att jag har landat, lyckats ta mig själv till en plats där jag litar på min intuition.
Mm.
Där jag litar på min magkänsla. Den berömda uttrycket som är så jävla sant. Alltså vår intuition är overklig. Det vi känner i oss själva är så viktigt att lyssna på. Men det krävs också att det inte finns en miljon distraktioner som tar oss bort ifrån den förmågan att lyssna. Men att komma till den platsen då, där du faktiskt börjar lita på, om jag upplever att jag mår bra här, då ska jag vara här ofta och söka det. Det hade inte jag kunnat göra för, säg, 5 år sedan. Då hade jag kanske inte varit lika förmögen att förstå min intuition, utan som du säger så hade jag följt, jag hade skapat en intuition i mig som jag ville. Jag vill att det här ska vara min intuition.
Mm.
Jag vill att det här ska vara min magkänsla av vad jag gillar att göra. Och så söker jag det. Och sen så kommer den här perioden av arbete. Och sen på andra sidan veta att så här, det jag känner är sant. Och sen att aktivt börja söka efter det. Och vad händer då? Jo, då dyker det upp en jävla fest av roliga grejer i ens liv.
Mm.
Jag menar, du har ju sett mig, jag har ju gått bananas det här året som ett jävla barn, du vet. Jag har börjat cykla, konsten har börjat flöda, börjat skjuta pilbåge, och du vet, bara så här, samma med dig, du vet, det spelas go, det är isbadas och det, du vet, Rubiks kubas, och det är bara så här, okej, okay, här förstår jag uttrycket the world is an oyster.
Mm.
Här ligger en buffé. Och det är bara grejer som jag tycker om att göra. Och jag kan sträcka ut handen och plocka hur många bitar jag vill. Kanske.
Mm.
I sinom tid. Och det,
folk
det...
vågar inte.
Nej.
Folk vågar inte. De följer istället ramen av hur det ska vara. Istället för att skaffa en mountainbike och gå ut och cykla.
Mm.
Så
mm.
Jag tar bussen till jobbet i alla fall. Mm. Och det är det där, det gäller att våga, precis redan det du har varit inne på. Det gäller att våga, och jag tror att när du väl har landat i den platsen i livet där du och jag liksom är, och vi är inte klara på något sätt, liksom, det är hela tiden en ny, nya upptäckter och nya insikter, men då börjar man också våga göra det man tycker är kul.
Mm.
Man vågar dedikera en timme eller två en kväll för att, ja, men typ spela go eller skjuta pil eller stå och måla en tavla. Liksom.
Mm.
Men andra är mer, ja, jag skulle egentligen vilja göra det, men jag har inte tid, så nu ska jag sätta mig här och titta på Netflix.
Ja.
Och det är det där som är så jävla korkat. För att jag fick frågan om jag började följa baseball här för några år sedan. Och då säger en kille, hur lång är en match? Jag bara, men de kan vara 3 timmar. Och det är typ standard att de är 3 timmar och en halv, kanske 3,5 timmar.
Mm.
Shit, vad lång tid, hur har du tid med det? Jag bara, på samma sätt som du kan binge en Netflix-serie, tro mig, jag kan se en baseballmatch. Han bara, okej, okay, point taken. Och det är ju det. Jag tror att många gånger så glömmer vi den här tiden som vi lägger på ingenting.
Mm.
Och jag tror att vi behöver den här tiden med ingenting ibland också. Jag älskar att se crap och bara djupdyka i liksom någonting som bara dödar min hjärna i en dag eller två. Men sen behöver man någon form av stimulans. Och då tycker jag det är viktigare att göra någonting som fan ger någonting tillbaka.
Mm.
Så att det ger något i livet. Mm. Att kunna lösa en Rubiks kub är roligare än att se en serie som jag glömde bort dagen efter.
Mm.
Så jag tror det där, hitta någonting går. Som ger. Ja, fan, det handlar om, jag tror att vi blir lite som barn igen.
Mm.
Vi gillar att utforska, vi vill upptäcka nya grejer. Mm. Och nu är det mountainbike, pilbåge, nästa år är det säkert någonting nytt som du känner, ja, men, bara, vad spännande.
Jag menar, liksom, intressant på det är ju just det här att hitta tiden.
Mm.
Det handlar ju också om att acceptera att ingenting kommer, alltså man får inte saker utan att också acceptera en viss friktion i ditt liv. Du kanske behöver avstå någonting annat. Eller du kanske behöver stressa lite extra. Du kanske behöver sätta dig ner och planera veckan för att få de extra timmarna. Men att acceptera den här friktionen, precis som att upplever jag ett stort steg i färden mot att ha en frid i hjärtat, är inte att försöka undvika smärta, men att acceptera att smärta finns där. Att acceptera att förlust, failures, negativa liksom sekvenser i vårt liv finns där. Det handlar mer om hur man dealar med friktion och negativitet snarare än hur hög procent lycka och positivitet man lyckas fylla sitt liv med, anser jag. Vilket kommer också lite till det här att liksom, var inte rädd för att det gör ont.
Nej.
När man lär sig hantera det som gör ont, det är då livet känns lyckligare.
Jo, förlåt, jag bara tänker också lite på en grej där med dig själv, för jag kan känna igen mig, och det tror jag till och med jag sa i din podd, att hade jag uppnått det här skådespelarlivet som jag ville, jag tror inte att jag hade varit en så jävla skön människa, om jag ska vara ärlig. Och jag tror att hade du uppnått det här entreprenörskapet, då hade du fortfarande varit Jakob med illusionen av att jag är fett insiktsfull, men du är inte.
Jaha, ja.
Medan när det där sprack för dig istället, helt plötsligt blev du insiktsfull, du blev det du påstod att du var.
Exakt.
Men jag tror att hade du uppnått allt det andra, så hade du nog bara fortsatt i samma skit, och det hade nog fortsatt som du sa, med relationer som inte är helt okej, och den här bara det här snurret fortfarande i den här labyrinten av någon form av negativitet. Och det är verkligen det. Alltså de sämsta stunderna i ens liv, de må vara sjukt jobbiga då, men det är också där någonstans insikterna föds.
Mm.
Och det är där förändring skapas.
Mm.
Och det tycker jag märker på din historia som du berättar, och även när jag tänker igenom på min egen också. Det är de jobbiga stunderna som också har fan gett mig mest tillbaks.
Mm.
Även om det känns som skit då.
Mm. Man står ju på den här magiska linan när jag befann mig i den liksom, i min turmoil, i min liksom orkan där för några år sedan.
Mm.
Och kunde nästan ta på det. Där jag kunde se mig själv att nu finns det, nu delar sig stigen. Det finns en stig som går rakt in i destruktivitet. Och den stigen är riden av min rädsla för att konfrontera allting som ligger här. Och sen finns det en annan stig där jag går in med pannan först, börjar konfrontera allt. Varför händer det? Konfrontera sanningen. Här sitter jag idag i mitt pojkrum igen och ska börja om. Och jag har också chansen att bygga någonting nytt. Men det finns ju alltid... De två olika stigarna liksom ligger ju framför oss alltid.
Mm.
Vill jag ta den rädda stigen in i antingen destruktivitet eller att fly tillbaka in i trygghet igen? Liksom. Eller vill jag liksom do the fucking work och börja sätta mig och bryta och bända lite och förstå att det kommer göra ont och det kommer vara jobbigt, men det kommer vara helt magiskt också.
Mm.
Och något som ytterligare liksom pekar på vad det är vi behöver skaffa oss utrymme att existera, tänka, vrida och vända. Jag menar, för mig, det här, till exempel det här året, när, som jag känner, det här året har varit året där mitt arbete har börjat betala sig. Det kom ju också, jag fick en gratis skjuts som stavas covid.
Mm.
Alltså en hemsk liksom kapitel i mänsklighetens historia, men det är liksom en annan diskussion. Men det vi alla också har fått är att, jag tror inte många kan förneka det, vi har fått tiden tillbaka. För min del vad innebar en pandemi i Sverige. Dels innebar det på ett sätt välsignelsen av att inte bli liksom destruktivt behandlad och inlåst, utan vi ändå fått vara förhållandevis fria här, samtidigt som en rad alternativ av vad du ska lägga din tid på, en rad distraktioner lyftes bort. Det är inte aktuellt att gå ut längre. Det är inte aktuellt att köra nattklubbshelger. Det är inte aktuellt att kuta runt och fladdra bland diverse liksom sociala sammanhang och aktiviteter. Allt ifrån liksom kampsportsklubbar till krogar, till teatrar, till bios. Alla de alternativen försvann. Och då står man där helt plötsligt och bara, okej. Okay. Kvällar och helger och kvällar och helger frilades. På det för mig snubblade in en permittering. Pang, liksom. Mm. Vet, full lön, 3 lediga dagar i veckan. Vet. Det första jag tänkte, det var lite roligt, det första jag tänkte, nu ska jag göra millar. Du vet, take the opportunity. Oh. If you don't create something in this opportunity, you're a loser. Hela Instagram bara sprängdes med det. Men vad hände? Jag fick tid, jag fick en gratis chans att börja släppa fram det som låg och liksom tickade i bröstet. Mm. All upptäckar lust kring var är jag må bra. Och sen har jag bara bevittnat mig själv, vad hände? Vad visste jag sedan innan? Jag har ett starkt beroende band till naturen. Pang, jag började komma ut. Insåg att om jag ska få hjul under kroppen kommer det bli ännu enklare att komma ut. Hur ska jag kombinera det med träningen som också är liksom med dagligt behov? Ja, men fixa in en fet mountainbike. Det var så här nummer 1. Parallellt med att så här, vad ska jag göra på helger och kvällar? Jag menar, stanna hemma och målar liksom. Målar, du vet, det där börjar flöda ut som fan. Får en push att börja publicera. Och där också är det som att, du vet, universum bara klappar den på axeln och bara bra, äntligen liksom. Äntligen släpper ut någonting som är sant rakt ifrån dig.
Det finns ett, jag kommer inte ihåg ordspråket, det är någonting från buddhismen. Mm. Och det är verkligen, jag känner mig väldigt träffad av det. Och jag, som sagt, jag minns det inte exakt, men det är att när du väl gör någonting genuint och på riktigt, då kommer du också att få belöning för det. Mm. Och jag kunde titta på min stand-up var att fan, jag hade en helt naiv tro om hur snabbt det skulle gå. Mm. Och jag hade verkligen en fokus var att jag måste börja tjäna pengar på stand-up nu så att jag kan säga upp mig från det jobbet som jag har just nu för att då. Mm. Och det är bara fel. Mm. Nu när jag helt plötsligt bara gör det för att jag vill verkligen göra det här, jag älskar det här. Nu är det genuint, då har det flytit på ett helt annat sätt. Mm. Och det låter som att det är exakt det du har råkat ut för.
Det är så sant då. Och jag känner att man har stött på det där begreppet tidigare. Men jag har inte kunnat korrelera det till en verklighet. Men det är ju så jävla sant. Du måste komma ifrån en ofärgad passion, en ofärgad agenda i det du gör. Och det är då saker liksom blir bra på något sätt. Annars så kommer du in, är du riden av att du helst av allt gör ju det här för du vet att det är bra pengar. Eller du vet att det är ett bra sätt att få attention och bekräftelse. Vad nu liksom ingångspunkten är. Det kommer så mycket olika skav runt omkring. Liksom. Du kommer sitta och, visst, du kan tjäna jättemycket om du är en skicklig trader. Eller om du är en skicklig säljare, om du tänker ekonomiskt. Men jag menar, om inte du är naturlig i ditt sätt, du kommer bli den sämsta säljaren någonsin. Så är det. Och det är jag. Jag har haft några försök i unga år liksom, inom så här, de här åren när man liksom skulle testa på den här telemarketing-grejen. Ja. Och drog på sig det sin första kavajskjorta och svassa in där. Fy fan vad dålig jag var. Alltså jävla dålig. Jag menar, you can't force that liksom. Nej.
Det är, jag flika in där. För jag jobbade ju under några månader och kringde mobilabonnemang där på Mediamarkt. Och då var det alltid det här, snacka med så många ni kan. Gå fram och desto mer liksom säljsamtal ni har. Men jag gjorde helt tvärtom. Och det var så kul sen när jag förklarade för min chef då, för jag hade sålt bra. Han bara, men hur gör du? Jag bara, jag är ledsen, men jag gör ju inte det du säger. Nej, okej, vad gör du? Nej, jag väntar oftast på att en stor familj kommer in. Och när de kommer in, då vet jag alltså på riktigt att jag kan sänka deras månadsavgift. För att de sitter med olika abonnemang och det, och det familjeabonnemanget som vi krängde, det var bra för alla. Jag kunde sänka liksom några hundralappar för varenda familj. Så att när jag såg rätt familj komma fram, då gick jag fram till dem. Och då var det en ärlig pitch. För jag kunde inte sälja någonting där jag inte visste att det skulle gynna personen. Och det är så här, det gör ju mig också på ett sätt till den sämsta säljaren. För att jag kommer aldrig kunna kränga på alla. Men de säljen jag gjorde, de var så jävla genuina. Och därför köpte folk. Och det gjorde också att det gick bra för mig.
Precis.
Men han började bara garva. Jag bara, jag kanske har 2 säljsamtal om dagen. Men den sista går oftast in. För att de förstår liksom att det är härligt. Ja. Så här, han sänker verkligen vår månadsavgift här. Och det här är på riktigt. Och då kommer de köpa.
Ja, men exakt, där har du ju svaret. Då sitter du i en genuin position. Och då är det briljant.
Ja.
Det finns en väldigt liksom stor sanning i det. Men sen är det ju jobbigt och att vi befinner oss i ett samhälle som trycker på så jävla mycket från massa olika håll. Det blir dyrare och dyrare att leva. Liksom. Vi exponeras för mer och mer idéer om vad vi bör ha i våra liv för att vara content. Och det tycker jag är liksom den största, the biggest battle är just det, att ska du navigera i de här frågeställningarna som vi pratar om idag, att vara sann mot sig själv, att våga satsa, att våga släppa ut, att våga skapa rum för kontemplation, parallellt som att du ändå varje dag får liksom veta att nu kan även du signa upp på en lite fetare bil. Liksom. Eller nu kan även du, ja, det här borde du ha vid den här åldern. Liksom. Det här visar alla andra att de har just nu. Så det här någonstans ligger nivån för när du ska kunna vara lycklig också. Sjukt svårt.
Ja, det är galet. Vi har ju blivit lurade på vad det är som ger oss lycka också. Det är en fet klocka och en bil på Instagram. Fan, jag får en känsla av att det är några som vill in här och podda. Så vi har tyvärr nått vår ände, Jakob.
Okay.
Jävligt tråkigt, för vi hade kunnat fortsätta skit länge till. Men om folk vill följa dig på din resa, var hittar man dig då?
Man hittar mig, jag existerar ju nästan enbart på Instagram, på 3 konton, mitt privata som jag tror är mest mig och lite pilbågar, hugger träd och sånt där, men ja_hope, men det som jag skulle tycka var jättekul är ju om folk tycker om min konst. Jag älskar att måla och jag älskar att måla åt andra. Det är det bästa jag vet. Så Jakob med C_hope_art.
Grymt. Jag länkar till båda de här i bion ifall det är någon som missar hur många understreck och var de ska
vara. Tack för det, min broder. Och tack för att jag fick komma.
Ja, men såklart. Om ni inte redan följer mig på Instagram ska jag bara säga att jag kommer ju länka till allting där också, så kan ni bara direkt via min Insta hitta. Jag heter @pauledvaje och där kommer alla länkar till Jakobsson också finna i mitt flöde där jag lägger upp för avsnittet. Du skulle säga något?
Jag skulle bara säga att fortsätt lyssna på Paul. Du gör någonting fantastiskt.
Tack.
Och det ser jag mer och mer och mer varje dag.
Ja, fan vad roligt.
Tack för att du.
Ja, men detsamma. Alltså jag gillar verkligen att du och jag fann varandra. För det är alltid kul att surra och det märks. Även om vi går 2 olika vägar så går vi på samma väg på något konstigt sätt. Och det är grymt. Jag ser fram emot fler djupa samtal med er.
De 2 kommer.
Det gör det, absolut. Hörrni, tack för att ni lyssnade. Och Jakob, tack för ett bra samtal.
Tack så mycket.
Tills nästa gång. Ha det jättebra. Hej då.
Hej då.